Och det här är det konstiga, för att jag hade velat att Sverige tog emot människor från Ukraina, för jag tror de hade varit tämligen lätt integrerade. De som blev kvar, de är också, det är mest kvinnor och barn, och många också vill jag återvända när det har lugnat ner sig. Den viljan, så att säga, när de har sagt hej då i Ukraina, så har det inte varit hej då för evigt, utan Nej. Det har ju varit hej då för tillfället.
Men du vet ju också vad det samtalet kommer ta vägen om, om du plötsligt är positiv till att ta emot tusentals.
Men vi kommer inte klara av det. Vi kommer inte klara av det. Vi bör ha beredskap för det, för att Sverige har väldigt svåra, i och med att de har ju fri viseringsrätt till Europa. De får ta sig vart de vill. De har papper på det.
Just det.
Och om inte Sverige planerar att säga upp det, vilket låter osannolikt, så kommer det dyka upp ukrainare här, så vi bör ha beredskap för det. Men jag säger bara att vi kommer förstöra dem. Om de kommer hit kommer de bli förstörda. Deras barn kommer växa upp i getton med normer som inte är så sunda och som inte finns i Ukraina. De kommer ta till sig de normerna. För alla migrantgrupper börjar från noll, oavsett hur framgångsrika de kanske kommer bli i framtiden eller vilken potential de har. Man börjar från noll. Och då behöver du socialt interagera med människor på noll. Och det gäller, för jag har fått den här frågan flera gånger. Det är så här, hade du varit emot om du kom idag? Alltså till mig. Och jag hade sagt ja. Hade jag kommit idag, hade jag inte 20 år efter det suttit här. Hade jag kommit idag hade jag hamnat i en söndersegregerad skola som inte går att avsegregera på rent volymskäl. Jag hade hamnat i en drogdominerad ekonomi i förorten. Alltså jag bodde i Husby. Jag hade blivit definitivt indragen i som shady shit. Jag hade blivit indragen i en psykologi också och en idé att majoritetssamhället inte är för oss. Och det är ingen idé att vi ens anstränger oss. Den andra saken som finns, alltså folk pratar om integration, om att som alla vill bli svenskar. Men det nya i skolorna, vi var inte rädda för att hamna i en svensk miljö. Eller jag var inte rädd när jag hamnade i en svensk miljö, för det var normalt för mig. Nu har folk levt så segregerat, också i generationer gjort det, att folk känner genuin oro och stress när de hamnar i en vit miljö. Och det här märker man när man intervjuar de som går i fyran och så vidare, när de ska börja i en svenskdominerad skola. De känner att blickarna är konstiga, de känner, det är mycket att de känner. Det roligaste exemplet på det var, vad var det? Det var Sveriges Radio gjorde en artikel om en kille som heter Friluftsbaba, tror han heter. Som är en instagrammer som pratar väldigt mycket om friluftsliv. Och där det är, där han känner att...
Är det han som tar med så här, kids från orten ut i skogen?
Ja,
ja,
och han pratade om att väldigt många från förorten kände att det var för många svenskar i friluft, så de blev nervösa för att det var för mycket svenskar. I och för sig, svensk skog är så jävla stort, det är fan omöjligt att träffa någon, men det räckte, den potentiella risken att träffa en svensk person så gjorde de människor obekväma. Och jag säger inte att de har någon som helst legitim anledning att känna så, men de gör det.
Det är ovant också. Om du har vuxit upp i liksom höghusområden och du har vuxit upp med alla de här fyrkanterna. Du har vuxit upp i liksom
fast, nej, varenda miljonprogram har en stor skog bredvid sig. Det är bara det är en kulturell grej. I Iran går man och klättrar i berg. Här går man i skogen och plockar svamp. Jag menar, om vi hade berg hade ju fan iranierna stått och klättrat på den. Det vet du ju. Vi har inte berg i det här landet. Vi har liksom skogiga kullar. Men så i den märken, jag tror absolut inte. Jag tror det handlar om att du inte har interagerat med den gruppen så mycket att du blir rädd för dem. Och jag säger, de har noll skäl att vara det.
Nej, men alltså,
det är liksom det bästa de kunde göra. Men det skapas en sån rädsla.
Men du applicerar ju logik på rädsla. Det är ju helt, okay. Det i sig är irrationellt.
Ja. Och, så att, i den här miljön, i det här läget.
De kan ju inte...
Om jag hade kommit in då, vad hade varit sannolikheten för mig att lyckas? Om jag hade planterats i den miljön.
Mm.
Jag är ju inte helt dum i huvudet, så jag hade ju lyckats med någonting. Men jag hade kanske lyckats bli ledare för liksom, jag vet inte, Shottaz. Alltså jag vet inte vad jag hade lyckats med. Men det är inte självklart att jag hade varit där jag var. Jag hade inte haft det här språket jag har. Mm. Jag hade inte haft många av de verktygen som har varit till min fördel.
Om vi backar lite, alltså så här. Jag säger inte att jag sitter på någon lösning nu, men jag kan se vissa saker här, som till exempel att vilja bli en del av något.
Mm.
Börjar ju med att något finns. Okej. Vad är det jag ska bli en del av? Och om det jag ska bli en del av är av värde, om det är bättre än det jag lämnar, så har jag ett incitament. Alltså det, och så finns det ju flera delar här. För det första, att definiera svensk kultur eller svensk gemenskap, en nationell berättelse, vad är det vi blir en del av i så fall, och att det är någonting att vara stolt över. Jag ser inte att det kommer lösa allting, men finns det ens?
Nej, jag tror inte det. Jag var i den och förut trodde jag att det skulle hjälpa, men nu jag bara tänker så här, låt oss säga 1995, efter det bara, nu stänger vi all migration. Okej. Eller då hade vi hade bara nu noll. Vi hade fortfarande inte haft en nationell berättelse. Men hade segregationen fortsatt växa? Jag tror inte det. Jag tror bara en ren funktion av volym. Jag tror bara... Det hjälper säkert att ha det. 1% hit eller dit. Men den, alltså det är som... Även att ha bra integrationssystem och bra sätt att hamna i arbete, lågt bidragsberoende, massor av de här sakerna.
Jag fattar vad du
menar.
Det
hjälper 10%.
Yeah.
Men inte när antalet fördubblas varje år. Då spelar ju 10% ingen roll. Om jag säger, du kan dricka, jag gör lite funktioner, så du kan dricka 10% mer vatten. Mm. Och så ger du ett dubbelt så stort glas. Då kommer det inte hjälpa dig. Du kommer fortfarande mer vatten än vad du hade förra gången.
Jag är helt med. Jag tror att jag går nog snarare in i, okej, nu är det så här, vad fan gör vi, fokus. Och jag tror inte...
Jag tycker man ska gå very much more basic. För statens förmåga och politikens förmåga att skapa nationella berättelser och sån här kultur och gemenskap och sånt är hyperkomplext. Mm. Och ju mer komplext det blir, ju sämre är staten.
Nej, men jag är ju inte sosse. Jag tror inte staten ska göra det.
Nej. Nej, exakt. Men, jag tror sånt är otroligt svårt att göra. Med flit.
Mm.
Sånt kan skapas på grund av massor av konstiga anledningar, men med flit är det svårt att göra. Och vi behöver göra någonting nu med flit.
Ja, exakt.
Och det kommer till, för mig, ner till demografisk kontroll. Nämligen, hur snabbt växer gruppen segregerade? Hur endogam är gruppen segregerade?
Vad betyder endogam?
Hur mycket förökar den sig inom varandra? För det bästa, den starkaste beviset som finns för att minska hederskultur är att man blandar sig. Visste du det?
Det låter ju rimligt.
Ja, men av alla, till exempel, om någon som kom från en hederskultur, någon som har föräldrar som kommer från hederskultur, men den föräldern gifte sig med någon med en annan etnicitet, med en svensk då, eller nordisk, med någon som, så halveras risken för dig att utsättas för hederskultur.
Yep.
Och så har det sett ut bland alla minoriteter som har migrerat. Så länge de inte är endogama med varandra, så assimileras de in i majoritetskulturen. Och de lämnar spår efter sig med kultur och nya saker de har bidragit med och förändrat. Men i slutändan så slukar den lokala kulturen upp dem. Ukraina som exempel. Iranier, skyter. Det var ett östiranskt folk som dominerade där. Och de har assimilerats in i den nya majoritetskulturen som har funnits där. Det finns, även i Ungern finns det liksom Det finns spår av massor av människor som har förflyttat sig och sen assimilerat sig. Vad finns kvar av de här, vad heter de här, jag höll på att säga vandalerna, inte vandalerna.
Vallonerna.
Vallonerna. Vad finns kvar av vallonerna? Ingenting, de har ju blivit total inassimilerade i det svenska.
Mm.
Men det var också en grupp på 2000 personer.
Mm.
Men alla minoriteter, så länge de inte är endogama med varandra, kommer assimileras in. Orsaken i Mellanöstern till varför vissa minoriteter har överlevt otroligt länge. Ta syrianerna. De liksom spår sig själva ner till assyrierna. Och de har lyckats överleva så där många år. Varför det? Jo, för de gift sig bara med varandra. Detsamma med yazidier. Yazidier har alltså överlevt längre än vad islam har funnits. Och bibehållit sin religion. Och hur har de gjort det? Genom, alltså, genom extrem endogami. Och extrem endogami, den bästa vännen till extrem endogami är hederskultur. Yazidier är de mest hederskulturella folk som finns. Kurder också. Kurder har varit i minoritet i varenda land de har varit i.
Så basically det du säger är att svenska tjejer skulle kunna göra ett enormt arbete för integrationen genom att...
Tvärtom.
Genom att gå och ligga med en kille från orten.
Det gör redan svenska tjejer.
Fast det... inte i orten. Jag menar att ta med dem in till stan.
Tvärtom. Svenska killar. Och det är inte svenska killars fel. Men det är fler, så att säga, svenska tjejer som blir tillsammans med invandrarkillar än andra hållet, nämligen svenska killar med invandrartjejer. Och en orsak till det är hederskulturen, som man anser det var ett större övertramp av en invandrartjej att bli tillsammans med en svensk kille än vice versa.
Just det.
Och orsaken till det är hederskulturen. Och då är det, hur ska vi angripa hederskulturen? Och då måste du angripa endogamin.
Mm.
Många av de här är inte ens bara rasendogama eller etnoendogama. De är alltså familjeendogama. Det är alltså ett brott mot familjens heder att gifta sig utanför släkten.
Just det.
Och vi har inte ens börjat beröra det. Därutöver så kan du inte ha att den här gruppen har långt högre födslotal än svenskar, för då kommer du få tillväxt i den segregerade gruppen. Man måste bryta kopplingen segregerad och höga födslotal. Och det gör vi med hjälp av Sida i deras hemländer. Försöker vi bryta de höga födslotalen som ett sätt att befria kvinnor. Men av någon anledning så gör man inte det alls i Sverige. När du pratar med barnavårdscentralerna så pratar de inte alls om att så här, ah, okej, men det femte barnet är kanske lugnt nu, kanske chilla på det. Utan nej, 7-8 barn, fortsätt.
Mm.
Och det finns inte så många 10 eller 11 i svenska miljonprogram heller. För då, när svenska miljonprogram byggdes, särskilt de som är invandradominerade på 70-talet, då hade vi en stark och tydlig tvåbarnsnorm i Sverige. Och då folk pratar om trångboddhet som en orsak till varför barn inte lyckas i skolan. För de har ingenstans att plugga, för det bor 11 ungar i den här fyran.
Men det som sker där är ju, det finns ju en enorm kognitiv dissonans där i att vi kan göra det i andra länder, men att vi inte kan göra det här. Och det tror jag hänger ihop med att, jag menar, när vi är i andra länder så... Då förmedlar vi ju det här, du vet, nästan det messianska korståget, fast vi har bytt ut korset mot demokrati eller demokratiska principer, men mekaniken är densamma. Och då ska vi civilisera vilden, vi är fortfarande ute och liksom på det här korståget, men vi kan ju inte göra det här hemma. Vi kan ju inte bete oss så mot våra egna eller människor som är här, för då måste vi börja erkänna att de problemen finns på hemmaplan, och det går emot vår egen självbild.
Ja, men det är klart, alla behöver civilisering. Alltså vi gör ju det gentemot så här bruksortsmänniskor. Då ser vi ner på deras sätt att leva och så välkomnar de in och blir moderna och anamma liksom stadens värderingar och så, liksom storstadens värderingar, och prackar ut det hårt på dem.
Mm.
man är inte lika benägen. Alltså, hur många feministiska appeller har inte skrivits gentemot, riktat mot, eller antirasistiska appeller gentemot och riktat mot bruksortsmänniskor? Mm. Det är typ, för att få bli journalist måste du minst en gång åka tillbaka till ditt pre-Södermalm-liv i din bruksort och skriva skit om dem i en lång artikel i Aftonbladet eller Expressen. Och sen liksom, det alla journalister behöver göra det tydligen. Och när läste du något sånt om förorten? Där man går igenom rasismen och sexismen i förorten. Där man avkräver dem förändring av
men
normer.
Men de är inte som oss, Hanif. Alltså det är ju det här med de låga förväntningarnas rasism. De är inte som oss, och det är det jag menar med att det är under. Och jag vill inte liksom jämföra det med annan typ av rasism. Låga förväntningarnas rasism kanske är en fel formulering. Skitsamma. Men där under så ser vi inte dem som jämlikar. Alltså Nej. Det där är inte människor som du och jag. Det är karikatyrer. Och de är inte komplexa, de är inte tredimensionella. De är här och vi ska ta hand om dem. Jag tror att det underliggande är, det är en ganska förminskande och patroniserande bild av den här, den andra, så att säga. Mm. Och det att ens säga det eller ens erkänna det är ju också ett brott eller ett skav mot den egna självbilden. Att vi ser ner på människor på grund av hudfärg eller på grund av kultur eller på grund av etnicitet. Så det går att göra på klass, på klassnivå med andra svenskar. Mm. Men du skulle aldrig våga göra det med en muslim eller med en iranier eller med en afghan. Det är så här, nej men de är ju schyssta. Nej, det är de inte. Ibland är de assholes. Och det är en mänsklig rättighet att ibland få bli
men alltså,
sedd
det här
som
är
ett
också,
asshole.
Det här är också att vi vet att endogami skapar rasism. Det är någonting som är väldigt tydligt bevisat. Att endogami inom endogamiska normer skapar utgruppsaversion. Ju mer endogam en grupp är, desto mer rasistisk är den utåt. Och det är därför Mellanöstern är så rasistiskt. Det är otroligt rasistiskt. Det är till den nivån rasistiskt att folk liksom kan, i Irak exempelvis, folk stenade en yazidisk flicka för att hon hade blivit kär med en irakier.
Men så om folk visste hur iranier pratar om svarta eller
exempelvis
om asiater
eller araber.
Den värsta rasismen jag har hört är ju inte från svenskar.
Nej, och jag hör liksom araber i ett grannland i krig som varit i krig med oss. Så vi kan ta ett verkligt brödrafolk. Afghaner.
Mm, exakt.
Afghaner är ett brödrafolk på alla sätt till iranier. Och den rasismen som existerar mot afghaner i Iran är brutal.
Jag var i Iran när jag var 12, så satt jag på min kusins, jag satt bak på hans moppe, du vet, som man gör. Och så stannade vi till vid ett rödljus, och det här är ju min kusin, jag älskar honom till döds. Och då är det liksom ett gäng afghaner, och många av dem är ju liksom, antingen så är de papperslösa eller så de jobbar med bygg eller renovering eller något så här. Och så hänger ett gäng afghanska killar liksom vid kanten där, vid övergångsstället. Och min kusin vänder sig om och spottar mot dem. Mm. Så här, jag är 12, jag är uppvuxen i Sverige. Mm. Det där är så här, vad fan gör du? Mm. Och han bara, nej, men det är okej, det är afghaner. Mm. Jag var i chock. Jag var tvungen att liksom komma tillbaka. Jag var så jävla besviken på honom. Och fick prata med min mamma. Hon fick liksom nästan så här debriefa mig och förklara. Hon bara, okej, du måste förstå det här. Det här är vidrigt. Men så här ser det ut i Iran.
Mm. Ja, men den rasismen som existerar mellan olika grupper inom ett land till och med är brutal. För att det är en sån endogam grupp. Och det fanns en period där det fanns i väst också.
Absolut.
Svarta och vita i USA.
Men bara för att jag förstår, är det, tror du, den endogama gruppens sätt att bevara sig själv och förklara sitt beteende?
Det är en liksom metod för den endogama gruppen att behålla sig endogam.
Det är teambuilding.
Endogam, exakt. Det är liksom, det är samma sak. Varför är hijab viktigt och sexuell prydighet viktigt för i Mellanöstern exempelvis?
För ingen annan ska ta vår tjej.
Exakt, för, den, ja. För det här är det konstiga, för att i väst så kopplar man det ofta samman med religiositet. Mm. Alltså prydhet och religiositet. Mm. Alltså frikyrkliga vill inte ha sex för äktenskapet. Mm. Och det man kopplar det till det.
Nej, men det heter ju hederskultur.
Ja, men här kommer det intressanta i Mellanöstern. Nämligen att hederskulturen behöver inte samkorrelera med hur pass religiös du är.
Nej.
Helt all religiösa människor kan vara hederskulturella.
Absolut.
Och det handlar bara om att skydda våra tjejer. Mm. Och att ha hijab på sig är en effektiv metod, det är en effektiv ursäkt för människor att så här, hon kommer inte springa runt på stan, ingen kommer se henne på stan. Exakt. Och det blir ett sätt för dig att bibehålla kontrollen över hennes sexualitet.
Yeah.
För du bestämmer när hijaben åker på och av.
Mm.
För det är när du har OK-at den potentiella nya partnern hon får ta av sig hijaben. Och om hon bara också umgås med andra manliga släktingar, det är bara då hon tar av sig hijaben. Ja, då blir hon förhoppningsvis kär i sin kusin.
Just det.
Och sen behåller ni endogamin i släkten.
Mm.
Alltså det är bara en metod. Och blir hon inte kär så kan man ju gifta bort henne med tvång. Liksom. Och det är här man ser en blindhet i Sverige för hur djupt rotade de här kulturella företeelserna är. Nämligen, man vill förbjuda tvånget. Det har man så här, vi har lagstiftning mot äktenskapstvång. Men vi har inte någon form av insats för att minska endogamin. Det är bara tvånget. Men också, inte det implicita tvånget, bara det explicita tvånget. Du måste aktivt använda våld gentemot en person eller tvång gentemot en person för att åka dit på det. Det implicita är legaliserat.
Hur skulle det implicita tvånget se ut?
Vi kommer säga upp all kontakt med dig och du kommer vara en outcast i vår familj.
Den ja. Du är inte min dotter längre.
Du är inte min dotter längre.
Yes.
Och då vill jag säga, om en svensk säger så till en till sin svenska dotter, hon kan säga fuck you och gå vidare.
Men
om du är en invandrartjej som inte har någonting annat än din familj i det här landet,
du är inte min dotter längre, har jag hört i så många olika varianter från människor och familjer som utifrån inte ser det minsta religiösa ut. Du vet, det är liksom, det är välutbildade, till synes välintegrerade människor. Och så fort, och det är oftast dottern då, som gör någonting som familjen så här. Och det behöver inte vara något dramatiskt. Men så kommer den här. Gör du det där? Om du piercar dig, om du tatuerar dig, om du inte pluggar det vi vill att du pluggar. Alltså, då är du inte min dotter längre.
Mm.
Jag har hört den i så många olika varianter.
Och det är ett sånt större hot. Det är ett sånt enormt större hot mot en invandrad person än en person som
såklart
är uppvuxen av nätverk här.
Mm.
En person vars som är endast har kontakter inom sin förort där de här normerna är spridda. Det är ett sånt större hot än om en svensk farsa, du är inte min dotter längre, fuck you, säger hon och liksom går vidare och pluggar i högskolan i Umeå liksom, yeah, så här, och bara går vidare i livet.
Yeah.
Men och det är här också. Vi har inte på något sätt ens börjat skrapa. Utan de enda vi har riktat in oss för att försöka åtgärda, det är den här lilla, lilla gruppen som gör revolt mot hederskulturen.
Mm.
Det är Fadime och Pela. Och det är de som gör aktivt och öppet och tydligt revolt. De har vi nu instiftat lagar så de kan, så rättsväsendet i efterhand kan liksom bestraffa deras föräldrar.
Mm.
Men för att komma åt endogamin och de värderingarna som driver det implicita hotet, de implicita förväntningarna. Och det här kunde man se när Uppsala gjorde en undersökning på hur många som har implicita, nämligen oskuldskrav på sig hemifrån bland grundskoleelever. Och det man hittade var att bland, det är ett fenomen som enbart existerar bland utomnordiska. Nu hade man inte tillräckligt mycket data för att ens kunna göra utom europeiska.
För dig som lyssnar nu som är svensk, bara så här så att du förstår kontexten. Om du i Iran ska gifta dig så kan det ibland krävas oskuldsbevis. Mm. Alltså ett oskuldscertifikat.
Mm.
Och då kollar de, det här låter helt bisarrt, men då kollar de mödomshinnan så att den är intakt. Om den inte är intakt så finns det operationer där du då kan återskapa mödomshinnan.
Som... Det här blev ju en jättestor diskussion om, där det visade sig att svenska kliniker erbjöd detta.
Yes, exakt.
Och då, och jag blev så himla kluven i det här. För att det här är bara symptomatiskt. Liksom, om vi förbjuder det här, kommer det leda till att fler kvinnor lever i frihet? Att normerna som driver på kravet på oskuld...
Ja, om vi förbjuder vad?
De här klinikerna att syssla med det här.
Nej, det kommer väl bara gå under jord.
Och inte bara kommer gå under jord. Alltså, de som, det var ju det, särskilt klinikerna som erbjöd rekonstruktioner av någonting som inte existerar. Alltså, nämligen med de som hinner. Men jag bara tänker, om den här tjejen... Tänk om så här, den här tjejen har levt ett fritt liv. Hon kanske har haft pojkvän. Och nu så ska hon gifta sig. Och hon är livrädd för vad som ska sägas. Av släkten och vänner och sånt. Och det här blir oftast ett, så att säga, en utväg för henne. Nämligen hon har haft ett fritt liv. Men jag blev så himla... Jag blev så provocerad. Inte att man gav sig på klinikerna. Fuck them, de försöker profitera på det här hederskulturen. Jag blev provocerad att säga, okej, förbjud det där då. Vad har ni för planer för att ta bort oskuldsnormerna? Det har ni ju inte. För ingen vill angripa det här som ett kulturellt problem. Och sättet jag tycker vi ska kunna komma åt de här problemen är ju ett, minska, vi måste få färre antal barn. Vi måste aktivt trycka ner den här liksom fembarnsnormen som existerar i de här familjerna och trycka ner det till under två. Den andra viktiga faktorn är ju såklart begränsa migrationen och anhöriginvandringen så att de här grupperna inte kan fylla på sig själva. Men för att gå tillbaka till Ukraina-frågan som du ställde, jag tror det är en väldigt dålig idé att i det läget vi är i nu permanentera en ny massiv grupp in i det här samhället. Det kan gå positivt, nämligen att den här gruppen håller sig segregerade från den förortskultur som finns. De som juggarna assimilerar sig och skaffar bra jobb och med lite, kommer säkert vara någon ukrainsk maffia ett litet tag och sen, men den kommer gå över precis som den jugoslaviska maffian, och sen kommer andra generationen ha en väldigt bra och assimilera in sig och det går happy clappy. Kan bli så, men jag vågar säga att med tanke på vilket utgångsläge vi har i Sverige nu så är sannolikheten snarare att vi skapar en ännu mer påfrestning på systemet.
Du vet, både Hans Rosling och människor som Steven Pinker, de här optimisterna, eller nu menar jag väl att...
Ja, de är optimister.
De är optimister, men de menar väl också på att det vi behöver balansera upp är att den här, den mörka bilden om att allting går åt helvete inte riktigt är sant. Det blir både bättre och sämre samtidigt, om man ska nu fintolka dem. Men en aspekt av det som både Rosling pratade väldigt mycket om och det som Pinker pratade om är också att du skaffar ju många barn som någon slags försäkring. Alltså, om du tittar på födsloantalet hos de länder som räknas som moderna länder, så minskar ju antalet barn. Så hur mycket har det här med det materiella välståndet att göra? Hur mycket har det här med pengar och
antalet
med klass
barn,
att göra?
Det här är ju den analysen Sida har gjort, nämligen antalet barn står i vägen för materiellt välstånd. Och det säger sig själv, den somaliska mamma som har 7-8 barn, hennes förmåga att kunna ta ett jobb eller plugga.
Jo, för absolut. Att kunna, alltså, men att skicka hennes döttrar till skolan och sen se till att de gör det, det tar ju kanske en eller två generationer också.
Ja, det tar en eller två generationer. Mm. Och därför är det en dum idé att varje gång någon är halvt på väg att göra den här resan, då fyller på en ny grupp som ska behöva göra den här resan. Och den gruppen blir större och större.
Just det.
För det är många som inte gör den resan heller. Så du har ju några som get left behind. Mm. Och sen så samtidigt som kommer en ny grupp. Mm. Och då växer ju det här berget konstant. Och det är ju därför man måste veta hur stort är utflödet.
Mm.
För att kunna beräkna inflödet.
Och utflödet menar du hur många som vi kan tillräkna som assimilerade?
Ja.
Och hur fan mäter vi det?
Ja, det är svårt. Men det går att göra. Det går att använda grova mått för att räkna liksom, ja, till exempel hur många blir exogama. Nämligen hur många börjar träffa andra utanför.
Kan du några snapsvisor, alltså hela den?
Men du kan också inte ha en exakt grupp men ha skyddsmekanismer. Ta till exempel för migration. De förslagen som finns på bordet nu, nämligen du får inte permanent uppehållstillstånd om du inte kan språket. Det är ju, om hade man haft det systemet lagt från början, då hade det ju inte funnits några somaliska 7-8 barns mammor som inte kan prata svenska.
Mm.
Det hade ju inte det. Det är massor av sådana här system man kan införa för att minimera tillväxten av segregation. Och många handlar rent krasst, och det är väldigt laddat ord, men det handlar om befolkningskontroll. Nämligen du har olika skyddsmekanismer för plats för att en befolkning inte blir för stor.
Det här med språktest har ju varit på tapeten i flera omgångar.
Språktest är ett väldigt bra sätt.
Det var väl Folkpartiet som, de var väl ganska tidiga med det ändå, ja. Och, men det sköts ju ner ganska ordentligt.
Ja, det gjorde det. Och det var ju liksom höjden av rasism att ha språkkrav för medborgarskap. Men ta till exempel, hade vi haft språkkrav för medborgarskap så hade väldigt många av dem som åkt ner till Syrien inte varit svenska medborgare. Av den enkla anledningen att deras föräldrar inte hade fått svensk medborgarskap. Hur många intervjuer har jag inte läst av svenska IS-terroristers föräldrar här i Sverige som bara behöver arabisk tolk?
Du menar att det finns en korrelation däremellan? Liksom?
Nej, korrelationen. Det behöver inte finnas någon korrelation däremellan. Jag bara säger att om de inte hade fått medborgarskap för att de inte pratar svenska, då hade deras ungar inte haft svensk medborgarskap. Och då hade de inte behövt bli vår huvudvärk när de åker ner till Syrien.
Och hade de fått medborgarskap så hade det berott på att de kunde svenska, och då kanske inte barnen hade åkt ner.
Nej. Då hade liksom deras benägenhet, om de lär sig svenska, deras benägenhet för deras barn att skapa ett nytt stark islamsk identitet inte behövt finnas, för att de hade skapat sin svensk identitet istället.
Sannolikheten är större, absolut.
Det är en högre, absolut högre sannolikhet. Och det är det extrema fallet. Det här sker ju bredare i samhället. Ja, men ungen, om dina föräldrar hade avkrävts att etablera sig på arbetsmarknaden, lära sig språket, om dina föräldrar är så pass integrerade, då kommer det ju vara mycket, då kan barnen ta nästa steg, nämligen att kulturellt integrera sig. Men nu börjar ju på steg, alltså barnen börjar det första integrationsstegen, nämligen de lär sig svenska, och de lär sig knappt någon svenska.
Nej, men alltså så här, om jag får välja en parameter att fokusera på, så är det ju språk.
Det är en väldigt stor del av
det är inte,
en grupps identitet.
Det är en enorm, och det handlar ju inte bara om språket i sig som en kommunikationsteknologi. Det handlar ju inte bara om att lära dig skriva ditt CV ordentligt så att arbetsgivaren tar dig på allvar. Det är inte bara de här instrumentella perspektiven av det.
Det är att,
alltså, genom att, och Mustafa Panshiri pratar ju om det i sin bok, ett av hans råd är ju vad är det han skriver ordagrant, bara så att jag inte misstolkar honom?
Lär dig
språket. Jag menar på att han har lagt ribban för lågt. Jag menar på att du som invandrare ska bemästra språket.
Men det är svårt.
Jag vet att det är svårt.
Funktionellt.
Det ska inte vara bara funktionellt. Du ska sätta ribban här. Du vet, när du pratar med barn, apropå pedagogik och barnuppfostran, du ska inte prata med barn på deras nivå. Du ska prata strax över huvudet på dem. För då sträcker de på sig. Jag säger inte att invandrare är barn, men språkligt är de det.
Ja.
Språkligt är de.
Men här ska du få lite tragisk information. Så när man gör, det finns ett språkverktyg för att avgöra bland femåringar hur långt de har kommit till sin språkutveckling. Och man brukar säga att någon som börjar skolan har ett så här ordförråd på, vad är det väl 10 000 ord.
Var det där du pratade om, Tor?
Ja.
Ja, nu.
Ja,
kör.
Nej, men det finns siffror som visar på att 1960 så kunde en 15-åring i snitt 25 000 ord. 2015 är den siffran nere på 10 000. Och 1995 är den nere på 10 000. Och 2015 är den nere på 5 000.
Ja, det är vansinnigt. Alltså, man brukar... Sen är det beror på också... Det finns lite olika definitioner. Det finns också... Jag kan inte exakta orden. Men det handlar om ord den förstår och orden kan använda.
Mm.
Det är två lite just olika. Det. Men orden förstår, när någon börjar skolan så brukar de kunna den 10 000. Vilket är jäkligt bra. Men det man mäter då i... man har sådana här verktyg för att mäta.
Jag tror din studie, den studien du refererar till, den är från USA.
USA.
Yes. Ja, från USA. Mm. Mm. Ja. Nej, det här är svenska siffror.
Mm.
I Rosengård, jag tror det var Rosengård, man mätte ju olika delar i Skåne. Så hälften av femåringarna failar det här provet. Både på sitt hemspråk och svenska.
Mm.
Alltså de blir, istället för tvåspråkiga blir de nollspråkiga.
De har inte ett språk.
Och tittar man i Göteborg så mätte man just bland skolstartsålder. Så i förorter, så trots det här, när man pratar om det här ordförrådet brukar ligga runt 10 000 för att börja skolan. I Göteborg på de här orterna låg den på 2 000. Bland andra generationen. Det här är människor, barn som är födda i Sverige. Ligger du på 2000. Och det säger bara nivån av segregation som existerar. Och att sen ha migration i de här områdena. Nyanlända barn som kan noll ord.
Mm.
Det är klart att det inte kommer hjälpa deras språk. Men samtidigt så har vi ju den här att den här gruppen växer ju mycket snabbare. Så när de blir majoritet så kommer du ju få se en försämring av språkförmåga hos alla. Och det som sker nu, om du dumpar en svensk kille i Husby gårdskolan där jag gick, så är det inte så att Husby gårdskolan blir lite mer svensk. Den där killen kommer bli getofierad. Det är han som kommer börja prata orten svenska. Så den magiska gränsen brukar man säga ligger runt 30%. Och som det ser ut nu, så i Malmö om 7 år så kommer det finnas under 30% svenskar. Och då kommer inte de kunna vara tillräckligt stora för att bibehålla sitt språk. Utan då kommer det äta in på deras språk.
Mm.
Och det är därför den här bussningsidén, som man har, att nu ska vi blanda ut alla, kommer leda till att svenskan tar skada. Nu har vi kommit så långt i vår segregation att om vi inte tillåter segregation, idag vill jag bara säga att det är lagligt med segregation idag. Så att säga, du får segregera dig, du har alla möjligheter att göra, du har rätt att välja skola och välja var du ska bo och så vidare. Men rycker man ifrån det här från människor, då kommer ju svenskan ta skada. Då kommer så att säga den svenska gruppen barn som har svenska
områden.
I vissa områden. Mm. Vilka områden är inte invandrardominerade nu? Det är väl några byskolor kvar. Men tittar du framåt i tiden så finns det ju snart inga områden.
Söder.
Kommuner. Ja, söder. Men alltså det kommer ju inte finnas kommuner som inte är invandrardominerade.
Jag tänker på...
Eller inte kommer en substantiell andel invandrare, om man säger så.
Konsekvent under mitt liv så... När jag har befunnit mig i situationer där jag till exempel... Om jag åker taxi eller om jag i någon butik och handlar, du vet, på något turklivs och handlar, och personen jag interagerar med är en äldre invandrare,
mm,
och så är jag med en svensk kompis och pratar med den här personen, och de säger fel, om de använder fel grammatik eller om de säger fel ord, så brukar jag rätta dem
med den svenska,
med rätt svenska,
ja.
Och mina svenska kompisar blir alltid lite generade och tycker det är jobbigt.
Åh, det där är så dumt. Det är så dumt. Jag har en...
Jag är så här, jag vill bara så här säga det, att om du hör någon använda som inkorrekt svenska och du vet rätt ord eller rätt som grammatiskt ordföljd, då är det ditt fucking jobb att säga det.
Mm.
Det är inte schysst att låta människor fortsätta göra fel.
Jag har en kompis vars mamma kom till Sverige evighet sedan, alltså på 70-talet, från Thailand. Och de har ett så här väldigt bra jobb båda två, och liksom, hon måste ha varit en av de tidigaste som kommit till Sverige väldigt tidigt. Och Så för henne var det ju inte ens att det fanns en minoritet där hon kunde prata sitt språk med, och det är därför hon, utan nej, hon är liksom, pappan är svensk, de lever i, barnen är hypersvenska, det är liksom, alla är hypersvenska, men mamman har ganska dåligt språk, och den enkla orsaken av det är att pappan hade inte hjärta att korrigera henne, så hon fick liksom lära sig fel svenska. Och hon är ju sur på det idag.
Såklart, det hade jag också. Jag hade varit skitförbannad. Vår granne där jag växte upp i Hisingen, han jobbade på Volvo i 40 år. Han pratade som att han precis var, han var liksom freshly off the boat liksom. 40 år på Volvo. Han kunde knappt prata svenska. Alltså det är inte schysst.
Sen finns det ju också en sån naturlig variation hos människor med språkförmåga och massa såna här saker. Men jag, det jag pratar om i narifiering är, och jag exemplifierar det med en kompis till mig, Ramma. Han var så jävla mycket orten. Helt omotiverat mycket orten för att komma från Väsby, okej? Okay?
Men Ramma, vad var han för ursprung?
Han turk. Ramazan. Och han gick, alltså han gick bort, gick bort bara några veckor efter skolavslutningen i gymnasiet. Och det var jävla hårt slag mot oss alla. Vi alla älskade, han var otroligt älskvärd. En av de finaste människorna som jag har haft liksom nöjet att ha i mitt liv. Och Ramma, han var så orten att han fick liksom orten att tycka att han var för mycket orten. Liksom. Alltså det var helt omotiverat mycket. Och han var liksom först med mjukisbyxor i skolan och du vet så här, lyssnade på Sean Paul, hade liksom allt för mycket parfym på sig och du vet så här, de här tunna skägggrejerna.
Craig David Kransen.
Craig David Kransen. Ja, han, och de här smala, ja men det var, och han bröt. Alltså han bröt bort den svenska rejält. Och han gjorde det som en kul grej också. Det var lite Doggy Doggy Lito över honom på det sättet. Fast Doggy Doggy Lito har en äldre brytning. Han hade en lite mer modernare brytning. Och han, det här är ju konstiga. Hans pappa pratar alltså helt klockren svenska. Helt ren svenska. För han kom hit, pappan kom hit när han var 3 år på typ så här 60-talet, tidigt 70-tal. Och då var det så här, det var ju bara svenska, så han lärde sig svenska här. Och pratade helt perfekt svenska. Men hans unge, klar. Och det var inte så att Ramma bara gjorde sig till. Han kanske bara gjorde sig till i början. Jag vet inte. Men nu var det på riktigt svårt för honom. Alla invandrare som har en brytning gör det. De kan lägga på en svenskare. Lite mer svenska. Men du ser,
your white voice.
Ja, exakt. Din white voice. Och det är precis som att jag kan lägga till en mer orten språk. Och det finns, jag tror Cajun Peel har en sketch om det här. Där en av dem står utanför och pratar, du vet, den helt korrekta engelskan de har. Och sen ser han en svart kille komma ut ur butiken. Och han bara, yeah, I'm gonna see you, but alltså, bara får den här svarta rösten. Och den andra bara, yeah, yeah, see that it's, liksom, och bara fortsatt så här, båda lägger till det här. Och när den här killen som då kommer ut ur butiken och som går förbi, och sen så, oh my god, Steven, I just almost got robbed. Du vet, så, båda har den här hyperamerikaniska vita rösten. Men båda låtsas ha den här. Men hur som helst, alla har det. Jag har det. Men han, hur mycket han än försökte, blev aldrig klockren svenska. Han kunde inte, för honom hade det gått så långt att även när han la på sin white voice så blev det liksom, det blev inte helt. Mm. Och det skapade såklart stress hos honom också, att ses som annorlunda. Han var med, jag värvade honom till Moderata ungdomsförbundet och liksom sådär. Och han, jag tror han kände en viss, han pratade öppet om det, en viss oro att vara i den miljön.
Han fick den här skogsstressen.
Skogsstressen, ja. Exakt.
Men jag hade ju en klasskompis på högstadiet. Alltså, märk väl att jag är ju inte uppvuxen i orten. Nej. Överhuvudtaget. För mig var det liksom helt inverterat. Jag var en av få blattar där jag växte upp. Och växte upp med svensk liksom underklass. Så mina kompisar, mina klasskompisar hette ju verkligen Conny, Sonny, Ronny. Alltså det var liksom det
gänget. Var de rassiga också?
Ja, men de var sådär ultimatulrassiga. Alltså Vi var ju blöjnassar. Vi var ju kids liksom. Sen fanns det de här äldre killarna som kom från typ, du vet, Kungälv. Mm. Kungälv var ju sånt riktigt nazinäste. Och även så här, norra Hisingen var ju också väldigt mycket. Och de hade ju våldskapital. De hade så här, de gick på...
Det var lite som i Väsby när jag växte upp. Där fanns det... Jag, där jag gick i skolan var det... Det var på den tiden, du vet, så här, arbetarklass hade råd med... Det fanns en arbetsklass för det första. Och den arbetarklassen hade inte blivit medelklass. Det var arbetarklass. Exakt. Och de hade också råd med radhus och hus.
Ja, yeah, exakt.
Och då, så det var en ganska svensk miljö. Men det var en väldigt blandad skola. Så det fanns vanlig medelklass, men också mycket. Och de som syntes och hördes och var kaosiga var arbetarklass.
Absolut, svenskar. Och det var jättemycket, du vet, det var mycket skilsmässobarn, mycket diagnoser. Exakt. Och de här...
Men de var ultimatulerassiga.
Ultimatulerassiga.
Men de var inte rundbynassarna som var på riktigt farliga.
Nej, fast de kom, det var deras
det var de
idol.
De ringde när de hamnade i konflikt med...
När blattarna från Backa och Angered kom till oss, så ringde de här farliga nassarna som kom och spöade skiten ur dem. Och de här nassarna, de preppade ju alltid. Och då, vi hörde ju deras fester, för det var liksom på balkongen bredvid. Där de spelade Ultima Thule. De körde GHB Race för att hetsa.
kollade på
den här Rumpelstiltskin. Vad fan heter den här Rumpelstiltskin? Så här hetsig.
Vi alla vet vad det är. Det är en Ida Karkinainen-fest helt enkelt. Det är en civilministerfest helt enkelt. Det är, alla känner till det.
Luktar inget, smakar inget, men är jävligt aggressiv. Och de hade ju så här... Alltså, de hade ju inte pistoler, de hade butterflies. Ja. Så det var Butterfly, Ultima Thule och GHB. Det florerade runt omkring. Liksom. Och det såldes i skåpet bredvid mig. Och det var den typen av miljö. Men då hade jag en kompis i min klass. Och det här är ett sånt jävla praktexempel på det vi pratar om. För att när vi gick i samma klass, jag och han. När vi gick i sjuan så var han nasse. När vi gick i åttan... Så försvann många av de här som gick i nian och var nassar. Så han hade inte sitt crew. Så han var så här, fan, jag kan inte vara nasse längre. Då blev han blatte.
Nej!
Dude, lyssna. Vi gjorde ett sånt här prov för att veta om vi skulle få svenska 2 eller inte. Så här stödundervisning. Jag fick ju alla rätt såklart. Så jag fick inte hänga med blattarna. För då var ju jag den här husblatten, klassförrädaren. Så att då blev jag svennen.
Fy fan, lär du dig svenska? För att jag lärde mig svenska.
Han gjorde sig till på provet.
Nej.
För att få svenska 2. Och sen efter det så började han bryta och började hänga med blattarna.
Jag har en motsatt.
Vänta. Det här är åttan då. Så i sjuan var nasse. I åttan blev han blatte liksom.
Snälla, säg att det kommer en tjej nu och rädda honom. Nej.
I nian så hade han blivit så mobbad. För att han till slut insåg han att jag får inte hänga med blattarna för att de vill ha med mig. Jag är ju ett freak. De mobbar ju mig. Så då slutade han hänga med blattarna. Och så började han hänga med oss i skategänget. Så han började skata. Och en dag så hade han blivit utelåst. Från sin morsa. Så han hade inte hunnit klä på sig. Så han hade Doc Martens så här blattefin byxor och skateboard. Så han var bara så här. Han var ett kaos. Ett identitetskaos. Och jag minns den här bilden så tydligt. Hur han kommer skatandes med sina Doc Martens. Och sin, du vet, så här iranierfin byxa. Och jag säger bara, shit dude, vem är du? Och det för mig var liksom... Han hade slutat bryta, han hade växlat sociolekt igen. Liksom. Men jag minns att det var...
De var väldigt amerikaniserade skatare, va?
Ja, men jag var ju skater. Jag hängde ju i det.
Ni var väldigt amerikaniserade, men typ vita amerikaner.
Ja, alltså våra idoler var ju så här... Vi kollade ju
Tony
på Jackass och Tony Hawk. Och det gänget. Bam Margera och Johnny Knoxville och Tony Hawk och hela det gänget. Vi spelade ju Tony Hawk... Vad heter det? Skate
Pro. Gud, vad slödder! Fan, vad vidrigt!
Så det var liksom... Men det här är kul, för det här finns en koppling till dig i boken också. För jag var ju skatare på rasterna. Och så var jag ju hacker på lektionerna. Mm. Så jag lärde ju mig koda HTML, jag lärde mig koda, fan heter det, Cubasic, ja. Och kodade egna program och installerade också NetBus på alla skolans datorer.
Vi hade ju
en datalärare som var någon gammal så här, hon var ju typ 60 bast. Och kunde ordbehandling. Mm. Hon kunde ju inte internet, hon kunde inte datorer. Men hon var den som kunde mest av de som kunde minst.
Ja.
Så jag installerade ju NetBus på alla datorer, inklusive hennes. Som ett litet virus. Och för de som inte vet vad NetBus är, det är ju ett slags...
Det är en worm.
Det är en worm, ja.
Så jag låter en... Den använde en svaghet i Windows. Så den lät liksom en attackerare då kontrollera din dator om viruset fanns på datorn.
Så jag, mitt på den här lektionen, hon skulle ju lära oss fingersättning.
Ja.
Så går jag in på... Jag surfar in på bögporr på alla datorer, inklusive hennes.
Jag vet inte om jag skriver det i boken. Jag gjorde alltså exakt samma sak. Alltså det var ett bögporr. Och jag gjorde det mot vår fritidsledare. Som skulle hålla i... Liksom, hon skulle bara se till att vi höll oss ordningen. Just det. Men det var liksom det var porrsajter på allas. Men hon... samlade liksom ihop alla tjejer och bara titta på henne, ser hon lycklig ut, så här går det om ni låter patriarkatet liksom, och så bara, och
det var ändå snyggt manövrerat.
Det var snyggt manövrerat av henne. Jag ville bara visa min tekniska liksom, till mina polare att jag hade memorerat alla IP-adresser i skolsalen liksom.
Men minns du, det här är också jävligt intressant utifrån vad jag upplever att du blev för typ av politiker och offentlig person. För här tror jag internet spelar jävligt stor roll. Förutom som du har gjort en klassresa, allt det här som vi har pratat om nu, så tror jag att det också finns någonting att säga om internet. Alltså, ja,
förlåt, får jag bara förlänga min parkering så
kör.
Jag får böter?
Absolut.
Så.
Det är assimilerat. Mm. You're good. Nej, men att du skriver i boken, eller så är det, eller så nämner du det i samtalet i sista måltiden, att första gången du använder internet, för att du hängde mycket på biblioteket och att det var där du använde internet första gången. Jag hade exakt samma resa.
Mm.
Jag hängde ju varje dag på biblioteket i Kärra, i Hisingen.
Nej, ja, jag förstår. För mig var inte internet i biblioteket faktiskt, det var i skolan.
Ja.
Biblioteket hade inte internet. Eller om de hade det så hade de det på en dator som vi inte fick använda. Utan det var liksom DOS. Mm. Och Aladdin spel i kaféet.
Aladdin
liksom.
Eller Prince of Persia?
Prince of Persia fanns också. Det var liksom... Och alla var piratkopierade, så var tvungna att gå in liksom i debug mode och liksom för att starta det. Exakt. Och det var liksom... Det gav mig lite know-how. Men sen... Då var jag väldigt tekniskt liksom intresserad väldigt mycket när jag kom till... Så vi hade inte sådana datorer i Husbygårdsskolan. Men sen kom IT-utvecklingen exakt då. När jag kom till Vikskolan i Väsby, då hade de en riktig datasal med fiberuppkoppling. Och jag kommer ihåg första gången jag går in, jag bara, var ska jag in? Liksom. Och så då fanns det en laminerad pappersbit med URL:er man kunde kolla.
Oh, wow.
Och då var det typ Aftonbladet längst upp.
De var tidiga.
Och så gick jag in på Aftonbladet. Och jag kommer från en miljö...
Är det den första hemsidan
du
gick in på?
Ja, exakt. Det första jag går in på Aftonbladet.
Vad ironiskt.
Och så går jag in och jag kommer från en miljö där allting scrollar sidleds. Prince of Persia scrollar sidligt.
Ja.
Aladdin scrollar sidligt. Ja. Alla spel scrollar sidligt. Ja. Så kommer jag dit och jag fattar inte att jag ska scrolla ner. Så jag ser bara den här jävla headern. Och jag bara, vad fan ska jag göra här? Och jag gick i trean kanske. Och jag var så oerhört arg på Aftonbladet. Tyckte de hade en värdelös sida.
Det var
sida.
Där det började.
Och det där började mitt hat. Nej, men så det tog mig ett tag och liksom bemästra det.
Men jag tänker att det finns ju någonting här, för att när vi pratade i telefon så sa jag till dig att jag har ju nördat in väldigt mycket på Marshall McLuhan, som är en filosof, en mediefilosof eller kommunikationsfilosof som gjorde många förutsägelser, bland annat av internet. Men som myntade det här begreppet, du vet, the medium is the message. Alltså att den kommunikationsteknologin du använder påverkar ditt sätt att se på världen genom att innehållet påverkas.
Ja, det som det bästa exemplet på mig är att folk har totalt olika bilder på mig om de följer mig på Twitter eller på Facebook.
Till, bara det. Men jag menar ju på att du som politiker har formats av internet. Väldigt, väldigt mycket. Och av internetkultur, av internethumor och av den kommunikationsteknologin. Plus att du tidigt lärde dig koda. Okej, okay. Så min poäng är att det är ju därför du fortsätter hacka.
Ja, man vill ju hitta, så att säga, kryphålet, öppningen. Exakt. I systemet som låter dig göra det du vill göra. Och så var det ju liksom när vi kom i våra skolor, så hade de installerat något skyddsprogram, och då var det ju så här, det enda viktiga var hur kommer vi runt det. Och det här gällde alltså från när man ville skriva BAT-skript i grundskolan.
Det är alltså till, BAT, inte ja, BUTT.
Till att när man i gymnasiet ville spela Quake 3 på bibliotekets datorer, och vi hittade sättet man kommer runt det, nämligen om du installerar demot på skrivbordet, så flyttar de, hade kodat så att skrivbordet flyttas med varje dator, alltså när du loggar in. Så överförs innehållet från skrivbordet till datorn. Så vi hade installerat Quake 3 på vårt skrivbord, det är en mapp på skrivbordet, så vi satt och lirade liksom Quake 3.
Men jag har en teori här också, jag ser om du hänger med på den. Vi har ju pratat om att gå från att vara, du vet, ungdomligt svart eller vit till att bli lite mognare gråskala, att gå från kunskap till visdom. Så vi tar med oss den. Om hackern är en arketyp, så tänker vi att det finns en omogen hacker och en mogen hacker. Den mogna hacken, menar jag, hittar kryphål för att förstöra. Den omogna hacken hittar kryphål för att förstöra. Den mogna hacken hittar kryphål för att visa på, här finns svagheter. Be better. Gör det här bättre. Du vet att hackers används ju också för att göra systemen mer resilienta och
white
starkare.
White hat mot black hat. Men här är ju liksom, det finns en sån faktor. Men det finns också en faktor i att jag har med tiden och visdom märkt att bara för att det finns ett hål liksom, och ett kryphål, så betyder det ju inte att det är alltid klokt och liksom att forcera den.
Exakt.
Och att vissa saker som håller ihop ett system är svaga. Men bara för det borde de inte forceras. Och det är en kunskap som kommit med tiden. Alltså, vi kan gå tillbaka till det vi pratade tidigare om språk exempelvis. Och det är klart att om vi ser ett flaw i systemet, är att folk inte lär sig svenska tillräckligt bra, för de interagerar inte med svenskar tillräckligt mycket. Och där kan man ju så att säga se ett hål, och då hackar man systemet och blandar dem med varandra. Men problemet är att konsekvenserna av det kan bli oanade, och det kan riskera att det blir helt motsatt till vad du vill uppnå. Jag vill uppnå att folk lär sig lika bra svenska som jag fick lära mig. Men resultatet blir kanske att den grupp som finns som pratar bra svenska som är får sämre svenska. Och det är just den här, hur känsliga vissa ekosystem eller vissa miljöer eller system är. Den har, det är en insikt som har kommit med ålder.
Så då beror det ju också på om du petar på eller pekar på eller forcerar det här hålet i offentligheten eller inte. Det spelar ju roll. För jag menar, om du som hacker tas in för att hitta svagheter i ett system, då går du ju inte ut och gör en lista på de svagheterna offentligt. Du Nej. Går till den som har gett dig uppdraget och säger, här är svagheterna, åtgärda dem. Okay?
Men det kan man inte göra i ett öppet demokratiskt system om du jobbar med politik. För att då kan du inte bara, okej, här är felen vi har i vårt system. Så tar jag den och sen ger jag den lite anonymt till någon. Utan i Sverige måste du gå ut, i en demokrati måste du gå ut och säga, det här är svagheterna i vårt politiska system eller i vår policy eller i vår politik.
Mm.
Ni måste tycka att det här är viktigt.
Och det du säger nu håller jag med dig om. Men det är inte där vi har befunnit oss, det är dit vi är på väg. Det där är demokrati 3.0 byggt på internet. Och du är tidig inne i det. Men tänk på var vi kommer ifrån. Vi kommer inte från transparens och öppenhet.
Exakt, vi kommer från att politiker sätter sig i ett rum och de är gemensamt, har de identifierat problem, så tillsätter de en utredare som i lugn och ro får liksom gräva i det här och sen så lämnar den ett lagförslag och det klubbas igenom och ingen märker något.
Exakt.
Men det här är ju, det här är väldigt dumt för att det använder inte the wisdom of the crowd.
Nej,
för
det
att,
klart inte jag.
Tittar man på de spontana ryggmärgsreflexerna som människor har haft i komplexa politiska frågor, så har de, om vi hade gått efter människors, och det anses vara så extremt fult att gå efter människors spontana ryggmärgsreflexer.
Populism.
Det är populism. Mm. Men tittar man på saker de har tyckt de senaste 20 åren, så har de haft mer rätt än det politiska etablissemanget. Alltså, vem kunde för 12 år sedan, vem kan med hedern i behåll påstå att för 12 år sedan, eller för den delen för 8 år sedan, den opinion som fanns i Sverige om att minska migration, exempelvis, vem kan med hedern i behåll säga, nej men vi hade rätt, det var opinionen som hade fel. Vem kan med hedern i behåll, för där har folk tyckt att vi ska ha minskat migration i en stabil opinion sedan 90-talet. Alltså, detsamma när folk har skrikit för hårdare tag och hårdare straff. Eller för den delen att förorterna är otrygga. Mm. Det var också, det var en diskussion i Sverige om förorterna var otrygga.
Absolut.
Eller inte.
Jag minns det.
Och också till och med när Husbykravallerna skedde, då var det fortfarande en diskussion om att nej, men det är bara negativ bildsättning av de här områdena. Och på punkt efter punkt så har det politiska etablissemanget haft fel och vanlig människors ryggradsreflex haft rätt. Trots att de inte haft väldigt bra statistik i underbyggnad eller de har inte haft resurser att kunna utreda. Människor har sagt, hur länge har det inte varit en fördom att så här, invandrare är ganska överrepresenterade i brottslighet? Det har varit sant. Och andra generationen också. Alltså det är väldigt mycket, det är, så här, det finns, och det var det politiska etablissemanget, vi har ingen data på det, det finns ingen siffra, kan du ha en källa på det där liksom, så har man agerat tills man praktiskt taget tvingade Brå att ta reda på det här och du visar på en bizarr överrepresentation, inte bara invandrare generellt, nej nej, bizarr överrepresentation invandrare från från vissa delar av Afrika och Mellanöstern, och det var ju det som var människors fördom, det var ju det som var människors ryggmärgsreflex. Men det visar sig, och nu i det läget vi är nu, vi är, om Sverigedemokraterna hade bara 2010 när de kom in i riksdagen, om de hade bara gått ut och sagt, om 10 år kommer Sverige bara skakas av bombningar i människors portar. Vi kommer ha etablerade etniska gatugäng som dominerar en miljardindustri på droger, som kommer skjuta sönder varandra och inte skämmas för att skjuta sönder rikskända artister. Vi kommer ha sicaros, alltså anställda, lejda mördare som är 17 år med invandrare som kommer att springa och mörda folk. Och uppklaringsgraden hos polisen kommer ligga på 10% för de här morden. Folk hade bara, ni har ju ballat ur fullständigt. Folk hade ju bara, det här är ju så här sjuka jävla SD-fantasier som bara svartmålar Sverige. Vi är just nu i en så här sverigedemokratisk dystopi från 2010. Det är vad vi är i just nu. Och det visar på snarare att det finns någonting i det politiska systemet som inte är benägen att 1. Se tangentens riktning. Inte se hålen i systemet och dra slutsatser över det. Utan... Och att man inte använder the wisdom of the crowd. Som har långt mer tentakler ute i samhället. Än vad en politiker har.
Så jag gjorde ju ett spännande samtal med Jan Helin och hans programchefer. Så under hela, du vet, Rogan, Spotify, kontroversen, så pratade jag ganska mycket med Jan i telefon. Han tyckte att fan, jag följer hur du navigerar i den här diskussionen nu, och jag tycker det du säger är intressant. Kan du komma hit och så kan vi ta ett sånt samtal internt med mina programchefer. Jag tror att vi skulle behöva ha det här samtalet. Och så gjorde jag och Jan ett samtal tillsammans framför dem, och sen så bjöd vi in och så ställde de frågor. Och då pratade jag om en liknande analys apropå the wisdom of the crowd, fast för media. Inte bara public service, utan för media i stort. Och då sa jag det, att men vore det inte skithäftigt om ni, istället för att vara rädda för att människor påpekar fel, tacka dem för att de påpekar fel. Belönar de här aspiga Wikipedia-besservissrarna som sitter och bara, det här stämmer inte, jag har printscreenat den här artikeln och ni har ändrat ingressen och vad händer här? Alltså, typ, bjud in dem och så här säg tack för att de hittar fel i era artiklar, i era program, och sen försök implementera de lärdomarna och bli bättre.
Det finns en extrem defensiv, alltså folk blir extremt defensiva när the crowd får mer rätt.
Jag vet, och så här, jag vill fintolka, eller jag vill tolka den impulsen på ett empatiskt plan. Det finns en så här, jag vill inte att de kritiserar mig, jag vill inte att de påpekar mina fel som politiker eller som programledare på SVT eller som programchef på Sveriges Radio. Det är klart att det ligger rädsla bakom det. Alltså det är ju en rädsla, det är en existentiell rädsla. Kommer jag få ha kvar mitt jobb? Kommer jag kunna betala hyra eller sätta mat på bordet för mina barn? För att de här institutionerna skakar just nu. Akademin skakar, mediehusen skakar, politiken skakar, och internet har påverkat allting och förändrat allt. Ingenting kommer kunna återgå till det normala igen. Alltså vi vet inte ens vad det nya normala är. Det är klart att de som har suttit i de gamla institutionerna är rädda för att vara redundanta i den nya logiken. Så därifrån kommer ju den här, säg inte att jag gjort fel, säg inte att jag gjort fel, för jag kan bli av med mitt jobb, om man ska tolka det på ett mänskligt plan.
Det finns en stark...
Så när du drar ner byxorna på Carl Bildt, eller om, när jag påpekar att Jan Helin ska sluta vara rädd, att hans jobb är att vara modigare än så, så är det klart att de blir rädda.
Ja, det här finns... Jag tyckte... Det finns några av de här sakerna som ligger väldigt djupt hos folk. Och en av dem var... Jag påpekade det 2018, tror jag. Att det går inte ihop siffrorna med droghandeln. Men alltså officiella linjen i Sverige och det vi ser ute sker i samhället, de går liksom inte ihop. Och i Sverige fanns det fram tills ganska nyligen en officiell lögn. Och den officiella lögnen var att bruket är lågt.
Generellt sen, i Sverige?
Generellt sett, i jämförelse med andra länder och även i jämförelse med Sverige sig själv, så är det ganska låg andel som brukar droger. Det är låga volymer. Och jag började gräva i det där. Delvis hade vi liksom det som dök upp på avloppsmätningar. Och sen så vill jag bara säga, avloppsmätningar för cannabis är väldigt osäkra.
På vilket sätt?
För att det är väldigt svårt att mäta, de har väldigt stor osäkerhetsfaktor, för de är svårt att mäta de här metaboliterna som man mäter. Och de kan ha varit i kroppen länge, så man vet inte exakt. Och kokain är väldigt mycket lättare, det är ute ur blodet liksom, på en dag.
Cannabinoider lagras i fettvävnaden och blir kvar i kroppen.
Den blir kvar i kroppen och det finns en stor osäkerhet. Men trots det, trots den stora osäkerheten, gick inte volymen ihop med linjen. Och sen, en annan sak som inte gick ihop är, Om du ska ha en liten grupp som bara jobbar med att skjuta varandra, då måste de få in pengar någonstans ifrån. Och om de inte står på gatan och säljer själva, då har de några som gör det åt den. Och då måste du komma upp i en viss omsättning och volym om du ska kunna finansiera på att bara vara på toppen. Alltså bara vara en löjtnant eller kapten i en sån organisation. Därutöver så går det inte ihop heller med det kapitalet som flashas. Och också att det sker på varenda ort i Sverige. Alltså varenda ställe som har ett 70-tals miljonprogram uppvisar de här gängen. Och också volymen i antalet personer. Alla de här kan inte bara kriga om några få miljoner kronor. Det finns inte tillräckligt mycket ekonomi att göra det. Det går inte runt.
Mm.
Det är som att så här, alla går runt med en kexchoklad, men Marabou äger bara, vi beräknar bara att Marabou har liksom några få miljoner i omsättning. Alltså den går ju inte ihop. Och sen så går det inte heller ihop med det narrativet att ja, men det är bara folk ute i förorten som säljer droger till varandra. Alltså nej, du kan inte få en sån ekonomi och gå runt på ett gäng socialbidragstagare som bara köper droger från varandra.
Just det. Du behöver större volym.
Du behöver större volym.
Mm.
Och i Sverige beräknade CAN, som är centrala någonting, narkotika. De levererade den officiella statistiken om drog- och alkoholkonsumtion i Sverige. Och de har sedan evigheter följt drogmarknaden i Sverige, priserna. För det första så började komma vittnesmål. Alltså till och med poliserna märkte så här: nu har vi tagit bizarrt mycket droger från gatan. Alltså det har gjort enorma busts. Och bara märker att priset påverkas inte. Och då började de spekulera i så här: nej men vi är självförsörjande på droger.
Att det odlas här, menar du?
Ja, till exempel när tullen tar flera ton.
Mm, just det.
Som är liksom 30% eller 20% av vad Sverige konsumerar på ett år. Då borde ju priset sticka iväg.
Just det.
Men det gör inte det. Då börjar de säga, nej men vi kanske är självförsörjande på droger.
Mm.
Och förmodligen är det ju inte så att vi är självförsörjande på droger. Och vi fick slutgiltigt bevis på det tack vare Encro. Nämligen att det är import. Man importerar massiva. Det finns en viss produktion i Sverige, men man importerar massvis. Och orsaken till varför det inte påverkar priset är för att man beslagtar en sån liten andel.
Och ja, det, okay. Att
konsumtionen egentligen...
Så det är så stort, så det är bara en liten flisa liksom, i
exakt.
Systemet.
Konsumtionen är alltså 10 gånger större än vad CAN beräknade. Och det fanns, med hjälp av Encro kom man ju fram till att ja, men det är mellan 100... 150 fan var det, ton narkotika som importeras liksom, eller för ett värde av 13-15 miljarder eller någonting.
Och hur mycket av det är cannabis?
De beräknar att cannabis är mellan 60-70%. Och det här blev liksom för mig bara, det är alldeles uppenbart att för att ha råd att köpa vapen och leva ett liv utan att du behöver jobba och bara kan försörja dig på att vara kriminell, är ju uppenbart att det är ju drogpengarna som finansierar de här krigen.
Mm.
Men ingen försöker attackera drogpengarna. Alla försöker liksom hitta folk på gatan som köper droger. Och i Sverige vill jag bara säga också, Sverige jämfört med alla andra länder i EU har högst antal drogdomar per capita. Polisen är fantastisk på att ta människor i Sverige.
Ja, det är ju lätta pinnar.
Men inte bara lätta pinnar. Man liksom gör väldigt mycket busts i relation till vår befolkning. Men det räcker inte av någon anledning. Vilket betyder på att volymen är mycket, mycket större. Så på en natt. Och jag räknade ju det här. Jag räknade lite grovt baserat på de här osäkra kissdata som fanns i avloppsmätningarna.
Du hittade rätt så här på kissdata.se eller du hittade den själv.
Och då var jag så här, men de här siffrorna går ihop. Det är 10-20 gånger större marknad än vad de påstår. Och sen så, men CAN höll fast vid att Sveriges polis och tull tar ungefär 15% eller 20% var de till och med uppe i av alla droger som förs in. Och sen visade det sig via Inkro att den här siffran är egentligen 1-2%.
Ah.
Och det förändrar ju diskussionen helt och hållet. Om vi skulle tiodubbla polisen, vilket jag vill bara säga, det är offentlig sektor. Jag har aldrig hört talas om offentlig sektor som förbättrar sin effektivitet med en faktor på 10. Har du gjort en förbättring på 10% så får du en medalj och liksom evig ära. Så funkar offentlig sektor. Men nu pratar vi en fördubbling på 10, en faktor på 10. Det är 1000%. Det ska alltså polisen göra för att komma upp i de tidigare siffrorna som man trodde att man hade.
Mm.
Och det är alldeles uppenbart när de här summorna blev, alltså att drogmärkena är 10 gånger större än vad vi tror, hur korrupt systemet riskerar att bli om det finns så här mycket pengar i omlopp.
Vad ställer det dig i frågan om legalisering?
Det, för mig vore det självklart, tycker jag, att en eventuell legalisering skulle vara ett hårt slag ekonomiskt mot gängen.
Har du varit negativ mot det innan?
Ja. Ja, jag trodde det inte var nödvändigt. Det snarare hade varit eventuellt ett libertarianskt argument att folk vill göra vad de vill med sina kroppar och bla bla bla. Men nu är det bara rent effekten det kommer få. Och det är alldeles uppenbart, tittar man på Kanada, tittar man på avskaffandet av prohibitionen i USA och så vidare, så är det en dålig idé om man har en sån stor svart marknad, för det kommer korrumpera ditt samhälle. Och vi ser det redan nu, det sker i vår advokatkår, det sker i våran, i bankväsendet, det sker i...
Vad sker?
Korruption. Mm. Alltså vi har växlingskontor.
Ja, inte drogmissbruk.
Nej, inte drogmissbruk.
För det skulle inte hända i den världen.
Men drogmissbruket är precis... Nej, men drogmissbruket är ju konstant.
Mm.
Och vi, det är ju inte så att vi, efter att vi upptäckte att det är 10 gånger mer än så, har samhället bara kollapsat i punderi.
Nej.
Tvärtom så senderar vi se att antalet tunga missbrukare har varit ganska konstant.
Absolut.
Men den här drogmarknaden har exploderat. Vilket betyder att om det finns en sån stor andel människor som konsumerar droger, så finns det också en stor andel av människor som konsumerar droger som inte blir en samhällsbörda.
Mm, absolut.
Det är också de en flesta, del av
slutet. De flesta är brukare. Och andelen missbrukare ligger väldigt stadigt och går ofta ner under avkriminalisering.
Ja.
För de här människorna söker hjälp och får möjligheter till harm reduction. Ja. Och...
Det, jag vet inte så mycket liksom, effekterna på själva... Det vi ser i Kanada av bruket är att bruket har ökat lite. Mm. Andelen som har provat har ökat mycket. Men det konstanta bruket har ökat. Och också det vi ser är ju att det är en kraftig reduktion av den illegala marknaden.
Mm.
Alltså vi pratar från 100% illegalt.
Men du tror inte att det bara kommer göra
på 60%.
Att... Du tror inte att det kommer göra att de hittar ett nya sätt att försörja sig på?
Klart de kommer.
Mm.
Men de kommer inte kunna rekrytera lika aktivt. Vilka 13-åringar, varför vill du ha en massa 13-åringar på din payroll om du jobbar med att råna banker?
Mm.
Idag är det viktigt att ha 13-åringar som springer så här. Vad blir deras förmåga att gå färdigt skolan eller liksom mogna och komma ut ur en ålder, den väldigt receptiva åldern när en kriminell identitet skapas? Den, så att säga, det blir ju... Det fanns ju färre legister i Sverige på den tiden det var svårt att begå brott. Alltså när det var värdetransport, rån och sånt. Det var ju inte alls en lika bred grupp människor som sysslade med det. Och då hade man också, det var en väldigt stor skillnad. För den formen av brottslighet, den var inte territoriell. Man hade en liga. Man kallar det för projektkriminella. Man hade en liga, liksom, man drog ihop några som var experter på olika saker och sen så rånade man något ihop. Eller hade liksom 7-8 stötar man gjorde ihop och alla var experter på olika saker.
Just
det var ett bra exempel på det, till exempel helikopterrånet eller för den delen det här Arlandarånet med, vad heter han, gangsterrapsproducenten som... Han från Chile. Kinesen, Leo Kinesen. Han tillhörde ju en sån. Liksom, man var projektkriminella. Det nya som har etablerats nu är gatugängskriminalitet som är territoriella. Och dessa påverkar bostadsområden långt, långt mycket mer. Den andra handlar om tillfälliga kontaktytor. Den andra handlar om geografi. Det är oundvikligen så. Växer du upp i Husby kommer du oundvikligen kontakt. Oavsett om med de här gängen. Det gör du inte när folk är projektkriminella. Det är inte oundvikligt att du hamnar. Det handlar om du hamnar i de där kretsarna så kanske du kommer i kontakt med dem.
När du säger projektkriminell så tänker jag att det, liksom, det är snarare heist. Det är mer Ocean's Exakt. 11 än det är The Wire.
Exakt. Medan de här gatugängen är territoriella. Och de har de måste visa våldskapital i ett område. Ja, inte bara våldskapital inom sin
mafia.
Fält.
Det är mer maffia. Mm.
Och maffior är lite annorlunda också. Maffior är långt mindre våldsbenägna. För de är hierarkiska. De här, om du tittar på varför polisen använder ordet nätverk. Mm. Är för att det finns ingen tydlig boss. Det finns folk som har mer eller mindre respekt. Och är mer och mindre tunga. Men det är få som tar order. Det var det som var lite unikt med den här NKRO-domstolen i Vårby. Där hade de en väldigt hierarkisk organisation. Men de somaliska gatugängen vi har i Västerort är inte hierarkiska. De är organiska och nätverksbaserade och kompisbaserade och geografiska. Huh. Och de rekryterar folk på gatan som de ser. De ser också att de gör en insats. De ser fattiga kids och ger dem 500 lappar. De säger så här, ja, men när jag var i din ålder hade jag inte heller någonting. Men nu kan jag ge dig cash och du kan ha din Gucci-tröja och liksom visa att du är mer än bara urfattig.
Så det är också internetbaserat alltså? Det är mer nätverk och kluster än det är hierarki?
Ja, alltså, och det som...
Nej, men alltså internet spelar ju en stor roll i de nya kriminella nätverken.
Ja, delvis är det ju också ett sätt för dem att bedriva sin handel och organisera sig.
Ja.
Har internet varit... Det är mycket lättare att göra det.
Right.
Sen så har du ju också... Men de här gatugängen har ett sånt enormt våldskapital. Det är så volatila just för att de inte är hierarkiska.
Exakt, det jag menar. Även en korrupt pyramid är fortfarande en pyramid.
Mm.
Ett nätverk är mycket mer volatilt.
Titta på klanbrottslighet vi har i Sverige versus gatugängsbrottsligheten. Ingen kommer i närheten av gatugängen när det kommer till mord. Klanen är långt mer restriktiva.
Mm.
När de har en hierarki, folk har saker att förlora.
Finns en kod
och
också.
Det finns en kod och, och så. Det finns inte det i de här gatugängsområdena. Och det här är alldeles... Det vore en jävla dålig idé att pumpa in miljarder till de här grupperna. Men lämna hand upp den som tycker att Sveriges alkoholmarknad på 120 miljarder eller vad det är. Att idag beräknar man att 300 miljoner är olaglig försäljning. Hand upp som tycker att vi borde, låt oss säga att bruket av kriminalisering kommer minska med 30%. Okej? Okay? Och det är väl de mest pessimistiska datat jag har sett är att bruket ökar med 30% ish om man legaliserar
cannabis.
Mm. Låt oss säga att du kriminaliserar alkohol och bruket minskar med 30%. Hand upp till den som vill ge mellan 100 och 70 miljarder in i den kriminella nätverken. Det skulle folk tycka var en dålig idé.
Absolut.
Och jag skulle tro också att det vore en dålig idé att ha en marknad som är alltså större än cigarettindustrin i Sverige. För det är så stor cannabismarknaden. Men större än cigarettindustrin i Sverige. Helt i händerna på de här galningarna. Och det vore faktiskt, och orsaken till varför jag landar i legalisering är för att en 30% ökning av bruk är värt det. Om, alltså konsekvenserna av det är långt mycket mildare än att 100% av liksom hamnar i kriminella händer.
Mm.
Och det är klart att de här människorna kommer inte stanna i, liksom ställa sig i kön till Arbetsförmedlingen. Och ta ett jobb på ICA. Det är det kravet man har. Men det är inte som att de gör det nu heller. Med status quo är det inte så att de ställer sig i kön till Arbetsförmedlingen heller. Men vad du gör är att du minskar kapitalet och förmågan att bedriva gängkrig. Och du minskar också rekryteringen. För det blir istället för en blue market som bara konstant expanderar, så blir det plötsligt trångt med pengar.
Just det.
Och det, men det vill jag säga också, det finns det risker med. Det här är val mellan två jobbiga saker. För risken, vad det sker är också att det ökar ju våldet. Ja. För att det blir långt mer konkurrens av de som är kvar. Så tillfälligt kommer du se ökat våld när du legaliserar. Mm. Men på sikt kommer det leda till mindre kriminalitet, mindre korruption, mindre att du blir en narkostat. Än det nuvarande systemet vi har idag. Så jag tror definitivt att och jag är redo att bli bevisad fel. Jag kanske har helt fel, men utred det då. Mm. I Sverige vägrar vi ens utreda det. Bara utred, bevisa mig fel. För all den datan ni slänger på mig nu bygger på lögnen som är nu motbevisad, att bruket är lågt. Det, ja, men
det handlar ju inte bara om det. Det bygger ju också på en policy och en nolltolerans som har byggts upp över tid.
Men jag köper nolltolerans mot massor av substanser.
Mm.
Jag köper det. Det är liksom, men om konsekvenserna av ett förbud är mer negativa än substansen.
Mm.
Och jag vågar påstå att konsekvenserna av den här enormt dopade gängkriminaliteten som finns, att det är en direkt konsekvens av prohibition.
Mm.
Och om konsekvenserna av de här gängkrigen är mer negativa än att av dem var, jag vet inte hur många procent, vi kan säga om 5% cannabisanvändare blir, om det ökar med 30%, då blir det alltså inte 35% utan en 30% i ökning, om du hamnar från 5 till säg 7-8%. Den ökningen av människor som gillar att röka på och titta på Simpsons, om den ökar, det kan jag leva med jämfört med att vi får färre gängkrig i förorterna, mindre pengar att finansiera vapen, mindre rekryteringar i mellanstadiet från av drogkurirer. Alla de här sakerna, mindre gettoadvokater som korrumperar vårt rättsväsende, mindre belastning på polisen. Om det är konsekvensen av det, större förmåga för polisen att komma åt de kriminella, för de kommer begå brott.
Absolut, men och det du säger är ju såklart, det är ju effektetiken i det, ja. Eller den som tittar på konsekvenser och utfall. Men det är ju inte bara det man måste titta på, man måste också titta på att den linje vi har drivit hittills måste ju någon säga, vi kanske inte hade 100% rätt, nu kommer vi behöva utreda eller prova det här. Och jag tror att det finns en bromskloss i det. Sen finns det också såklart, även om vi skulle välja att legalisera eller avkriminalisera, förutom det här argumentet för att plocka bort den marknaden från de kriminella nätverken, så finns det ju andra saker som vi behöver titta på över tid som kommer vara sjukt komplicerade när vi introducerar cannabis legalt i Sverige. Alltså, det är inte, alltså, jag har ju tidigare stått och förespråkat legalisering.
Mm.
Och kanske inte gör det lika flaggviftande längre.
Varför det?
Men att det finns vissa studier nu som har börjat komma ut som visar på de långtgående effekterna och konsekvenserna av cannabisbruk och missbruk. Och det behöver vi ta i beaktning.
Ja.
Och det behöver, nej, men jag ser inte att det är ett argument för att vi inte ska göra det.
Nej, alltså jag håller med.
Apropå att vara konservativ. Ja. Vi ska göra det jävligt konservativt och försiktigt och långsamt. Och på samma sätt som vi har gjort med Systembolaget. Du vet, man kanske har ett IQ-initiativ vid sidan av. Man gör kampanjer för 100%. Att köpa ut allt det där. Och jag skulle sätta en 25-årsgräns.
Mm. Problemet med 25-årsgränsen. Det finns medicinska skäl för 25-årsgränsen. Hjärnan är fullt utvecklad och så vidare. Problemet med den är att då du bibehåller en grupp till den svarta marknaden.
Okay.
Och målet för mig är inte att så här, make the drug users happy and clappy. Det är inte liksom mitt mål. Eller ens hälsan för de som väljer att aktivt bruka den. Det inte är vad jag försöker komma åt. Jag kommer försöka komma åt hälsan och ron och ordningen för människor som domineras av gängen som profiterar på det här. Det är högsta prioriteten för mig. Förlåt, det kanske låter brutalt, men brukarnas hälsa kommer under den prioritetsnivån. Och det verkar det vara för Sverige med.
Mm.
Så i den märkelsen så är det inte kanske så, Sverige skiter ju fullständigt i pundare.
Alltså det är, så är det, absolut.
Det enda som kan få dig, exkluderad ur svenskt välfärdssystem är drogbruk.
Absolut.
Du kan alltså åka till Syrien och bomba skiten ur oskyldiga, ha sexslavar, halshuggningar och you name it, komma tillbaka, fortfarande vara täckt av svensk välfärd.
Men är du missbrukare så är du missbrukare, ingenting, du är en paria.
Ja, då är det hej då.
Absolut.
Så i den märkelsen, okej, vill ni vara såna, var såna. Men då, titta på dem som är oskyldiga. Titta på dem som inte ens är brukarna. Titta på vilka prohibitioner, vilka konsekvenser du får för dem. Och jag tycker det är en dålig idé att finansiera det allra värsta effekten av vår segregation med miljarder.
Mm.
För att de ska fortsätta vara liksom kriminella. Och det är såklart, folk tänker ju så här, men folk brukade droger förut, brukar droger i andra länder, men de ser inte lika allvarliga ut som i Sverige, konsekvenserna av det. Varför det? Men jo, för att vi har ju valt att pumpa in en minoritet med starka aversioner gentemot majoritetssamhället med att skapa
kolla,
en hägertofiering.
Men kolla här, och dessutom, folk kommer fortsätta bruka droger. Vare sig det lagligt eller olagligt.
Men det
olagligt.
Finns en anledning till varför du inte har gängkrig i Tyskland. Det finns en anledning till varför man inte har gängkrig i Finland. Folk brukar droger där också.
Mm.
Folk använder droger där också. Man har inte gängkrig. Orsaken till det är för att man inte har getton. Det spelar roll om din langare är en hippie i morgonrock som i Pulp Fiction som du drog upp. Eller om det är en kille med extremt mycket hederskultur och segregationsvilja och dominansbeteende. Det spelar jättestor roll på hur drogmarknaden kommer se ut. När hippien, om någon tar hans kund, kommer han bli lack. Men han kommer inte köra en drive-by på ett öppet torg i Rinkeby.
Sant. Förutom de här terroristhippiegängen, du vet, de här riktigt galna. Jag skojar. Du, Hanif Bali, det har varit en ynnest att ha det här. Hur länge har vi snackat?
Tre och en halv timme.
Du, det är längsta samtalet i Hur kan vi hittills.
Oj.
Du, det har varit ett jävla live-event här på en man.
Ja.
Så du...
Boken, ska vi visa upp den? Kolla vad fin den är. Den här boken
vi måste ju också så här, Jens Ganman har ju också varit med på ett hörn.
Han har varit väldigt mycket på ett hörn.
Ja.
Och har... man märker inte när hans röst... tar över.
Jo då, det märker man jättetydligt.
Men man märker det är fortfarande, nej, det är fortfarande min röst alltihop. Men det finns grejer bara, det här är lite längre än vad Hanif skulle prata, trots att jag pratar länge om mycket.
Mm.
Så bara, det här är Jens också. Så den här boken, många delar av den är värd att läsa för att Jens är med.
Absolut. Och den är sjukt rolig. Det är mycket humor. Det är väldigt mycket nörderi. Och det är en hel del Jens Ganman och kritik mot public service och diverse måltavlor som ni båda har gemensamt och som är Jens egna.
Ja.
Men det var en fantastisk läsning. Jag hade en stor behållning av den. Och
lättläst.
Absolut. Nej, men också så här, det är en bladvändare, den är jävligt rolig. Så läs Hanifs bok, bygga upp till Jens Ganman. Jag saknar Jens Ganman.
Mm.
Ja, han får komma hit snart. Och tack för det här samtalet.
Tack själv.
Vi ses snart igen.
Jag vet.